Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crisis är en klassisk fackbok om finanshistoria och ekonomisk analys, skriven av Charles P. Kindleberger. Boken förklarar varför finansiella kriser återkommer och varför marknader så ofta rör sig från optimism till spekulation, därefter till oro och till slut panik. Istället för att se krascher som enstaka olyckor visar Kindleberger hur de följer återkommande mönster i kredit, beteende och förväntningar. Genom historiska exempel, från äldre bubblor till moderna kriser, blir boken både en historielektion och en praktisk vägledning för hur man ska förstå marknadens psykologi. Den passar särskilt för läsare som vill förstå hur kreditexpansion, flockbeteende och överdriven eufori kan bygga upp instabilitet långt innan själva kraschen kommer. Stilen är analytisk men tillgänglig och boken har därför blivit ett standardverk inom ekonomi, finans och policymiljöer. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, den återkommande kriscykeln från chock till panik. Bokens kärna är tanken att finansiella kriser inte uppstår slumpmässigt utan följer ett återkommande förlopp. Kindleberger beskriver hur en yttre händelse, en så kallad displacement, förändrar förväntningarna och öppnar nya möjligheter till vinst. Därefter kommer spekulation, när fler aktörer köper tillgångar främst för att de tror att priserna ska fortsätta stiga. Sedan växer kreditgivningen ofta snabbare än den underliggande ekonomin och det skapar ytterligare bränsle i uppgången. När euforin blir stark nog börjar få ifrågasätta priserna, men då är systemet ofta redan sårbart. Distress, oro och försämrad likviditet följs lätt av panik när många försöker sälja samtidigt. Det viktiga i boken är att varje steg förstärker nästa så att krisen ser plötslig ut, trots att den byggts upp under lång tid. Det gör modellen användbar också för läsare som vill förstå svenska bankkriser och andra marknadsförlopp, där optimismen länge döljer riskerna. För det andra, kreditens roll i att bygga upp bubblor. En av bokens viktigaste insikter är att kredit inte bara finansierar tillväxt, utan också kan förstärka överhettning. Kindleberger, i linje med Hyman Minsky, visar att kredit ofta är procyklisk, alltså att den växer när tiderna är goda och krymper när tiderna blir sämre. Det betyder att banker, investerare och låntagare tillsammans kan skapa en miljö där risk tas lättare, just när försiktighet borde öka. När lån blir enklare att få, stiger efterfrågan på aktier, fastigheter och andra tillgångar, och prisuppgången bekräftar i sin tur tron att allt fortsätter uppåt. Den mekanismen är central i boken eftersom den förklarar varför bubblor kan bli så stora innan de spricker. Kindleberger betonar inte bara individens misstag utan systemets struktur. Det gör analysen särskilt relevant för moderna kreditmarknader där snabb utlåning och finansiell innovation kan förstärka rörelserna. För svenska läsare blir det lätt att tänka på huspriser, bankernas balansräkningar och hur kreditvillkor kan ändras snabbt när konjunkturen svänger. För det tredje, varför flockbeteende och eufori driver marknaden bort från värden. Boken lägger stor vikt vid människors beteende, inte bara vid räntor och balansräkningar. Kindleberger visar hur investerare ofta följer varandra, särskilt när de ser andra tjäna pengar snabbt. Då blir det mindre viktigt vad en tillgång egentligen är värd och viktigare att inte missa nästa uppgång. Eufori uppstår när allt fler tror att den nya prisnivån är normal och då kan även tveksamma beslut verka rimliga. Författaren är tydlig med att detta inte kräver att alla är irrationella hela tiden. Det räcker att tillräckligt många anpassar sig till en marknad där prisstegringar tolkas som bevis på fortsatt framgång. Här blir bokens historiska metod viktig eftersom samma mönster återkommer i olika tider och länder, från tulpanmanin till senare aktie- och fastighetsbubblor. Poängen är att marknader kan vara självförstärkande långt innan verkligheten hinner korrigera förväntningarna. För den som följer svensk finanshistoria ger det ett tydligt perspektiv på hur optimism i exempelvis bostadsmarknad eller aktiemarknad kan bli svår att hejda när alla redan tror att uppgången är berättigad. För det fjärde, historiska fallstudier som gör teorin konkret och trovärdig. Det som gör boken särskilt stark är att teorin hela tiden förankras i historiska exempel. Kindleberger använder kriser från flera hundra år för att visa att samma logik återkommer, även när tekniken, reglerna och länderna förändras. Boken rör sig från äldre bubblor som tulpanmanin och sydhavsbubblan till senare internationella kriser, vilket gör att läsaren ser mönster snarare än isolerade händelser. Historien fungerar inte bara som illustration, utan som bevismaterial för att vissa beteenden är återkommande i kreditbaserade ekonomier. Den här metoden ger boken en ovanlig tyngd eftersom den inte bygger på en enskild teori om en enskild marknad. Istället visar den hur liknande processer kan uppstå i olika institutionella miljöer, också när aktörerna tror att just deras situation är unik. Det är en viktig lärdom för svenska läsare eftersom även ett litet öppet land påverkas av internationella kapitalflöden, bankoro och globala konjunktursvängningar. Fallstudierna gör därför inte bara historien levande utan hjälper också läsaren att känna igen varningssignaler i nutiden. Slutligen, en kritik av systemet bakom kriserna, inte bara av enskilda aktörer. Kindleberger förklarar kriser som mer än resultatet av giriga eller inkompetenta personer. Han menar att finanskriser ofta speglar en störd internationell monetär ordning och ett system där stabiliteten är svag redan från början. Det här perspektivet är viktigt eftersom det flyttar fokus från moraliska förklaringar till institutionella. Om kredit expanderar för snabbt i goda tider och dras åt för hårt i dåliga tider, då ligger problemet inte bara hos enstaka banker eller investerare, utan i själva strukturen. Boken antyder därför också att reglering och makroekonomisk övervakning måste vara bättre än marknadens spontana självdisciplin. Samtidigt blir analysen mer nyanserad än enkel skuldplacering eftersom den visar hur rationella beslut kan leda till irrationella resultat när många agerar samtidigt. Det är ett av skälen till att boken fortfarande läses av centralbanker, ekonomer och finansfolk. För en svensk publik är den särskilt användbar som påminnelse om att kriser sällan kan förstås enbart genom enskilda felbeslut, utan måste ses i relation till bankväsen, penningpolitik och internationell finansiell ordning. Sammanfattningsvis, manias, panics and crashes bör läsas av alla som vill förstå hur finansiella kriser faktiskt byggs upp, inte bara hur de ser ut när de redan har brutit ut. Det gäller ekonomistudenter, investerare, journalister, beslutsfattare och läsare som intresserar sig för bankväsen, marknadspsykologi och ekonomisk historia. Bokens stora styrka är att den förenar historiska exempel med en tydlig modell för hur bubblor uppstår, växer och kollapsar. Den är därför mer användbar än många böcker som bara beskriver en enskild kris eller bara fokuserar på teori. Kindleberger visar både kreditens roll, flockbeteendet och den institutionella sårbarheten, vilket ger ett bredare perspektiv än rena marknadsanalyser. Det som särskiljer boken är också att den fortfarande känns aktuell, eftersom samma mönster går att känna igen i moderna kriser. Från 2008 till senare perioder av oro på finansmarknaden. För den som vill förstå varför stabila tider ibland skapar instabilitet är det här ett av de mest betydelsefulla verken i sin genre. Om du vill stödja Charles P. Kindleberger, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!